TV,
Oh,
in New
hi.
York City. How's it
Good, good.
going?
Oh, it's good.
Good.
Doing good. Yeah, you?
Great. I have an interview scheduled with Neve Shulman from MTV's Catfish, the TV show.
That's right.
And if you're ready for the interview, I can go ahead and connect you.
Yeah, that would be great. Go
Okay,
ahead.
wonderful. Hold on 1 second.
All right.
Hey Christopher, how you doing?
Oh, hi. How's it going? I'm good.
Excellent, thank you. What's going on with you?
I just saw your the first episode of your show. What's the
Oh.
time in New York City right now?
Actually, I'm in Los
Oh,
Angeles.
you're in
It's
LA,
10 a.m.
right? Okay. So, what? How did you come up with the idea to make a series out of your sort of the same concept as your film?
Basically what happened was much in the way that the film sort of came to be, which was sort of an accident.
Yeah.
After the movie was playing and people were seeing it, I became sort of the lightning rod for anybody who was in some kind of strange online long distance relationship. All of a sudden, everyone was said, "Oh, that your story is sort of similar to Neve's story. You should reach out to him and see if maybe he can help you or if he has any ideas." So my email inbox was all of a sudden just flooded with emails, and I thought, well, if these people have interesting stories, which they do, and if they need help, maybe I can convince a TV network. But I really felt that doing this and giving this opportunity to people to come out from behind their computers, to meet face to face, to take some responsibility, be held accountable, and hopefully maybe find love, maybe not, but either way, learn something and hopefully change for the better.
Do you think that the internet has made it easier to trick people somehow? Or I mean, somehow I feel like you've always used the internet to trick people. Or is there any
Well,
difference now when you have this sort of official Facebook platform?
I think I don't think it's necessarily easier to trick people. I think it makes it easier to be tricked in a weird way. There's always going to be people who want to take advantage of you. There have been liars for through all of time, but something about the internet all of a sudden now gives people who I don't know what the word is for them, but gives everybody else the opportunity now to explore and maybe dream a little bit easier. And the exposure now of all the people who otherwise would have been unavailable to these tricksters is much higher. So we all kind of want to think we can meet the love of our life and everything will be happily ever after, and we all kind of want some Nigerian prince to give us $100 million, and we all kind of want to be dating a model. I mean, we've always all wanted to some extent these things in life that would make us happy, we think. And now all of a sudden our access to them potentially has increased so much that we're all just more vulnerable to these tricksters. I don't think it necessarily made it any easier for them to do what they do, but they have a larger pot to pick from.
The one thing that I think surprised me like the most is, I mean, Sunny and Chelsea became friends after this, and you also became friends with the one that catfished you, But is there anyone like on your show that's just been, you know, gotten really pissed off and said, you know, go fuck yourself, and didn't want to make up
afterwards? To me or to each other?
To each other, or you, I guess.
Yeah. Well, yes, there are certainly some couples who when they met for a number of reasons, chose to not continue communicating. In one case, we had sort of a story of revenge that caught us all off guard and was sort of a shocking situation. And those two people do not care for each other. But I, for the most part, with the exception of two of the episodes, everyone continues to be in touch, which again is something that's very meaningful to me.
But do you think that maybe you're also kind of know that you're lying to yourself when you're doing this, when you did it, and when
a lot of people ask me sort of how do you do this in each episode and always keep sort of such a positive outlook. I honestly don't think I'm lying to myself. What I'm trying to do is remember what it felt like for me when I was in a relationship with someone I'd never met, and they'd sent me all these pictures and they told me all these crazy, amazing things. And at the time, I was completely convinced this was exactly the truth. And looking back afterwards, of course, it seems obvious. How could I have been so silly? So when I meet these people, even though it would be easy for me, getting the sort of synopsis and summary of their long previous relationship to say, oh, this is crazy, there's no way. For them, it's very real. And who am I to say for sure that this is not the case? I'm just trying to offer them some perspective, and more than that, manage their expectations, because obviously, as I can say, there's always a chance it's not all real.
All right. Thanks a lot for taking your time.
Thank you so much. It was a great interview.
Yeah, have a good day. I guess it's morning in L.A.?
Yes, morning.
All right. Well, thanks a lot.
Thank you.
Have a good day.
Cool.
Det här är Gambo-podcasten som är tillbaka igen i Stockholm. Tidigare var vi i Göteborg och babblade om Göteborgs filmfestival, men vi är tillbaka i huvudstaden med min gäst Alfons. Jag är här från Köpenhamn för att sprida sina expertkunskaper om Åsa-Nisse bland annat och Sökarna. Och,
vi får hoppas det.
Hur är läget idag?
Jo tack. Jag har precis fått lite kaffe, så det är precis som det ska vara.
Du kände att du hade någonting på hjärtat som du ville prata om, som låg dig varmt om hjärtat, en filmgenre. Därför har du kommit från Köpenhamn för att vi ska kunna snacka om Åsa-Nisse.
Absolut. Jag tänker att han får inte tillräckligt mycket uppskattning i Skandinavien.
Men för att nu känns det som att jag fick knippa mer Åsa-Nisse med remaken av Åsa-Nisse. Med typ Kjell Bergqvist och vilka det nu var som gjorde den. Jag vet inte om den tjänade så mycket pengar, men den blev ju helt sönderslaktad av alla tidningar och sådär. Har du sett den eller?
Nej, jag har inte sett den. Jag har inte planerat att se den heller.
Nej.
Men det ligger väl i praxis med vad Åsa-Nisse alltid har fått stå ut med. Spott och spä från kultureliten.
Medans folket har älskat Åsa-Nisse.
Ja, verkligen. Alltså Åsa-Nisse har verkligen alltid representerat folket. Han har varit som en symbol mot staten på många sätt.
Berätta mer.
Ja, men jag tycker till exempel Åsa. Det finns mycket man kan säga om Åsa-Nisse liksom, men Åsa-Nisse har aldrig haft ett arbete, så vitt jag vet.
Men vad är hans grej? För jag har typ aldrig kollat på Åsa-Nisse så mycket. Alltså jag har tänkt att han bara är ett fyllo som glider omkring och har någon slags upptåg med sin kompis Klabbarpan. Nej. Eller vad är de gör?
Alltså Åsa-Nisse är pimp.
Okej.
Okay. Det står jag fast vid. Ah, jag tänker att du vet Åsa-Nisse, han arbetar inte så mycket.
Nej.
Men han är väldigt kreativ. Han håller på med uppfinningar och skit.
Okej.
Okay. Han ser till att folket i Knohult har det bra. Han har styr på samhället.
För bara fråga, vars ligger Knohult ungefär?
I Småland.
Småland där, ja.
Okay. Men alla Åsa-Nisse-filmerna är inspelade i Täby i Stockholm.
Mm.
Och
på den rika delen av stan alltså.
Jag har ingen aning om vart Täby ligger alltså.
Okej, okay. Men det är rikt.
Fan, gött.
Ja. Okej, okay, men fortsätt. Han är pimp för att...
Nej, men alltså, jag tycker så här, om man ska ta det lite enklare. Alltså, Åsa-Nisse, jag tycker han är en man av folket.
Mm.
Han är där. Om man kollar i Åsa-Nisse-filmerna så ser han alltid till att vara en väldigt hjälpsam människa. Han är väldigt kreativ och sysslar med uppfyllningar. Han bryr sig inte så mycket om landsfiskalen och arbetstimmar. Han har annat att syssla med.
Till exempel. Vad är det han uppfinner då?
Ja, mycket för att undvika arbeta liksom.
Ja.
Senast jag kollade på en Åsa-Nisse-film var nog... kanske Åsa-Nisse rycker in i kronan eller något liknande. Han är i armén.
Ah, okej.
Och om jag kommer ihåg rätt så börjar filmen med att han hämtar posten genom någon jävla postlåderaket han har byggt. Så han slipper gå så långt.
Men alltså det här...
Han sysslar ju mest med tjuvfiske och tjuvjakt.
Ja, just det.
Han pratar med damerna.
Ja. Men
alltså, jag tycker om man kollar på om du jämför just Åsa-Nisse med till exempel Kronblom 91 och resten av de här snubbarna.
Ja.
De där snubbarna är ju värdelösa. De gör ju ingenting.
Nej.
Kronblom ligger på soffan.
Mm.
Åsa-Nisse. Han kör i Lalia 2.
Det är fan äkta ändå.
Det är äkta ju.
Ja, det är äkta skit.
Fan, en Ulalia, det är ju en sån Ford BM-modell från 32. Alltså, första Åsa-Nisse-tidningen kom ju 44.
Ja.
Det var ju ett år innan andra världskriget.
Right.
Slutade, alltså rent så historiskt så måste det väl ha haft ett jävla genomslag liksom.
Mm.
Alltså, jag har dålig koll på underhållning från 44, men... Då kom Åsa-Nisse-tidningen i alla
fall. Ja.
Och sen kom första Åsa-Nisse-filmen 49, alltså 4 år efter andra världskriget. Och jag har svårt att tro att det var många stora kassasuccéer på den tiden, förutom
hans polare, vad heter han?
Klabbarpan.
Klabbarpan, okej. Okay. Jag hade en kompis när jag var liten som blev kallad Klabbapan för att han jag vet inte, det var någon så här skolgårdsbully som hade sett på en Åsa-Nisse-film och så typ skulle han mobba honom och kalla honom alltid för Klabbapan. Så han hade, men han hade hört fel. Men vad är grejen med honom?
Nej, men han har väl lite fått den rollen i filmen som en sidekick liksom.
Mm. Men han typ den vettiga sidekicken? Eller är det han som typ drar ut honom på dumma äventyr?
Jag kan dra en quote.
Ja,
för jag, i morse så kollade jag på Åsa-Nisse på jaktstigen, lite sekvenser för att uppdatera mig själv.
Uh-huh.
Den är från 50 tror jag.
Uh-huh.
Och i början av filmen så glider typ landsfiskalen genom skogarna.
Vad är det, landsfiskalen?
Ja, det är Aina, det är polisen.
Aina, okej.
Sån old school ord för
polisen.
Ja, men så glider
landsfiskalen.
Så glider han sig genom skogen på skidor.
Okej.
Och Åsa-Nisse och Klabbarparna är ute och jagar älg typ.
Ja.
Lite illegalt.
Ja, okej.
Och så helt plötsligt så ser de polisen glida förbi, du vet.
Ja.
Och de ligger så här med geväret så här riktat mot Aina.
Okej.
Okay. Så säger Klabbarparna till Åsa-Nisse, titta på landsfiskalen. Han rycker fram som en älg. Jag är säker på att jag inte hade missat honom med skottet. Och Åsa-Nisse säger... Man ska inte skjuta poliser. De är också människor.
Mm.
Varpå Klabbarparn svarar. Är de?
Oh my god.
En man av folket.
Ja, shit. Men kul att de tjuvjagar väldigt mycket. Alltså, en av mina favoritfilmer någonsin är ju Kjell Sundvalls Jägarna.
Mm.
Som jag typ sett så här, kanske 80 gånger eller någonting.
Är inte den lite deprimerande?
Ja, fast grejen är så här att om man ser Jägarna efter kanske 15:e gången så blir det en komedi. Det är någonting magiskt med den här filmen. För att den är ju ganska deprimerad. Det handlar om tjuvjägare i Norrbotten. Som typ så här, ja, typ som rednecks. Som våldtar och... ja, de typ skjuter en utvecklingsstörd snubbe. Men så här, ser man det 15 gånger... Efter ett tag blir det jävligt kul. Man lägger märke till detaljer, typ så här Rolf Lassgårds pung genom brallen när han springer i skogen. Och lite såna så här, små detaljer som gör det jävligt, bara förvandlar det till en komedi.
Nej, men jag kan förstå det. Jag gillar hela den här grejen med att visa Sverige som vad det faktiskt är.
Ja.
Typ som en kommun i Texas.
Fast jag vet inte om Sverige är så där. Alltså jag kommer ju ändå från Norrbotten.
Ja,
alltså till viss del, eller i och för sig, det fanns sant alltså. Nu säger det, för att typ, det var mycket skit kring den filmen. Att man bara, ja, men typ, man bara framställer norrbottningarna som rednecks typ. Men jag som kommer därifrån bara, men fan, de är ju typ så här. Så det är ingenting konstigt egentligen.
Jag såg en intervju med han... Han som har regisserat Smala Sussi för massa år sedan.
Vad heter Ulf han? Malmros.
Ja, det stämmer nog. Ja. Det var, jag tror det var så här filmkrönik eller vad fan heter, som intervjuade honom. Och då frågade de så här, om man inte tyckte att karaktärerna i sin film var lite extrema.
Ja, ja. Det sa, är de ju verkligen.
Och då sa han så att, nej, men människor är ute i sådana små landsorter är ofta mer extrema. Och hade jag gjort dem så extrema som de hade varit, så hade det inte verkat realistiskt i film.
Nej, det stämmer ju. Förutom att hans filmer är, ja...
Jag tycker Smala Sussi är bra. Jag tycker han verkligen... Det ligger mycket i vad han säger i den filmen. Det är ju så i svenska småstäder. Ja. Och ut i Värmland, Dalsland, Dalarna, fucking Norrland, glesbygden liksom. Ja, folk går på amfetamin, slåss och kör utan körkort.
Ja, det är sant. Fast jag tycker ändå inte om Smala Sussi. Men jag håller med honom om det citatet. Mm. Jag håller med. Men... när vi ändå är inne på svensk film, så en svensk klassiker som har fått alldeles för lite praise, enligt oss båda kan jag säga, men och enligt dig när du kom hit, Sökarna.
Absolut, alla tre filmer.
Ja, vad fan, för det kom ju typ två uppföljare som var så jävla, alltså de var ju ganska weird.
Det är det andra som heter Blodsbröder, tror jag.
Första Sökarna. Vad är det handlar om? Kort. Liam Norberg spelar någon juvenil delinquent som håller på med kampsport och hänger i fel kretsar i Stockholm.
Han spelar väl egentligen, om man läser hans bok så verkar det ganska mycket som han spelar sig själv liksom.
Ja, exakt.
Men det är framförallt en 90-talsskildring av en annan sida av Sverige liksom.
Ja. Daniel Fridell var det som gjorde den filmen också.
Det är han som gjorde andra filmen också, tror jag. Ja, men tredje filmen var det någon kvinna som gjorde, som jag inte kommer ihåg vad hon heter.
Ja.
I andra filmen så är ju Ken Ring med.
Aha, är
i den Blodsbröderna. Ah. De ska råna någon bank.
Ja.
Och så typ Ken Ring kör flyktbilen.
Ja.
Det blir ju en soppa av alltihop såklart. Men
just det är Blodsbröder som handlar om att han kommer ut från fängelset och vill typ ställa sitt liv på rätt... Han vill typ bli kristen. Eller vad är det? Han vill inte hålla på med brott längre. Och sen så blir han ändå inlockad i det
typ. Ja, eller han blir väl typ såhär inne han,
ungefär han, samma, jag tror att han hamnar samma i, handling som jag Pusher att, 2.
Jag tror att han hamnar i en väldigt bra film för övrigt. Jag tror att han hamnar i en situation där han måste hjälpa sin bror eller nära vän som har ekonomiska problem. Och det är så det är det som gör att de rånar den här banken igen då.
Ja, ja. Men första Sökarna är som en, står ju ändå ut jämfört med dem två.
Absolut, absolut.
Det är Liam Norberg, vad heter han?
Torsten Flink.
Och vad heter han?
Hans svarta snubben som också är med i Rederiet.
Exakt, exakt. Tappar namn på det. Googla det. Whatever. Han finns där. IMDb är det. Men de... De ska göra något fett rån.
Nej, men för att dra det kort så handlar det väl om deras skoltid liksom.
Ja.
Och att de är väl ganska unga och fulla av testosteron.
Ja.
Och,
young, dumb and full of cum.
Precis. Ja. På gott och ont.
Ja.
Och, men alltså, på sätt och vis, så vitt jag vet, så är väl en av de mest realistiska ungdomsskildringarna kanske. Från 90-talet.
Mm. Den och Kungen av Kungsan. Eller vad heter den? Stockholmsnatt. Men den handlade om att Paolo Roberto var Kungen av Kungsan. Att han gled omkring och och gjorde roundhouse kicks på folk.
Men den största skillnaden är ju typ att Paolo Roberto, han är som Daniel Adams Ray, och Liam Norberg, han är kanske som gubb.
Ja.
Det är det som är skillnaden.
En rappare från Göteborg som är rätt hård.
Ja, R.I.P. gubb.
Ja, eller hur? Men, ja.
Filmen handlar väl mycket om att de, filmen handlar väl om att han, att de är unga och dumma. Sen åker han in. Och det är där innan han träffar Liam eller träffar Torsten Flink.
Mm-hmm.
Och han får väl in honom på...
Sensmoralen i berättelsen blir att brott leder till mer brott och sen går det åt helvete, typ. Eller vad är grejen?
Ja,
eller samhället det är verkligen en känsla av att samhället är i fritt fall, typ.
Det var väl mycket arbetslöshet i början av 90-talet.
Ja, i början. Det kom, vilket år kom den?
Jag tror den kom i början av 90-talet.
Ja, ah, just det. Då var det lite sån no future stämning då i Sverige.
Ja, och jag tror att på 90-talet, speciellt första halvan av 90-talet, då var det väl ganska extremt. Du hade till exempel jävligt hård veganrörelse.
Mm.
Du hade en ganska extrem, eller den är väl fortfarande extrem, men en ganska extrem högerrörelse.
Ja, visst.
Du hade också en extrem vänsterrörelse.
Mm.
Och sen, du hade, alltså det var, nu för tiden har allt smält samman. På 90-talet, som jag kommer ihåg det, även om jag var ganska ung då, så var det var mer motpoler. Man var varandras antagonister.
Mm.
Du hade Ultima Thule på ena sidan, du hade Latin Kings på ena sidan.
Just.
Och det skapar väl jävligt mycket allt möjligt liksom.
Mm. Ja, det är lite, börjar ju gå åt det hållet lite nu. Nu har vi en nyhetskrok. Det är därför behöver vi prata om sökarna igen. Och därför behöver någon kanske göra en ny typ, en ny 2013 års sökarna eller 2014 års sökarna, eftersom liknande tendenser händer i samhället.
Mm.
Kan man väl säga. Men så vem skulle kunna göra den filmen? Och vad skulle den handla om? Vilka skulle vara med i den?
Jag tycker att man ska börja med att säga vem som inte ska göra den.
Ja.
Och han heter Moddison i efternamn.
Okej. Okay. Varför inte det?
Nej, men alltså, han är ju en tönt. Alltså, jag tyckte den heter den Göteborgsserien En kniv i mitt hjärta.
Ja, just det.
Den
just
tyckte det. Jag tyckte det var
det
kul.
Det var lite så här musikalisk inslag.
Det var väl kul att han använde
miniserie som gick
bäst med det. Att han använde skådespelare som kanske inte var så som har varit så använda innan.
Ja. Var det Moddison som gjorde den?
Ja, men jag minns
rätt. Okej, just det.
Vem var det som, var det han Birro som gjorde den där? Han gjorde Hammarkullen. Jävligt bra. Ja. Birro ska heller inte blandas in i något officiellt. Ingen utav dem två, alltså.
Nej.
Det är svårt att
jag
säga såhär.
Jag tror inte de skulle kunna fixa det heller, så. Men jag kan tänka mig att typ såhär, Gabriela Pichler skulle kunna göra det. Hon som gjorde den här Äta så var dö-filmen nyss. Den var jävligt rå. Det var bara typ såhär, den handlar om en tjej som jobbar på Rucola-fabrik i Skåne, typ. Så jävla mörkt. Ja, det är sjukt mörkt. Sämsta livet. Hennes farsa är sjuk och har jävligt taskig rygg och sådär. Så att det är bara totalt jävla mörker. Men... jag tror att hon skulle kanske kunna fixa det, för att...
Frågan är, du vet... alltså,
Ken Ring i huvudrollen, kanske?
Ja. Det är lite som, ja. Det är lite som jag läste på din tweet, att man har sett in Gucci Mane på Career Day.
Exakt. Men, för de som inte vet vad vi snackar om, så är det en amerikansk kokainrappare som blev inbjuden till en skola, en mellanstadieskola, för att snacka om sin karriär.
Elegant.
Ja.
Men vad sa jag precis? Jo, alltså grejen är typ så här, men frågan är alltså, de enda som vill ha guldbagge ungdomsfilmer, det är ju recensenter.
Ja.
Publiken bryr sig ju inte om det. Det är väl ungdomarna som får bestämma vilken film som mest representerar deras.
Jag vet, men det är så här, jag vet inte vem som gör bra ungdomsfilmer.
Det är svårt att tro att 40-åriga recensenter kan identifiera sig med på något som helst sätt. De tittar väl på andra grejer i filmen.
Det är en bra poäng. Ja, verkligen. Och jag vet inte, alltså 40-åriga recensenter ger jävligt keffa ungdomsfilmer bra betyg.
De har ju ingen aning.
Nej, det kom en film för ett tag sedan som heter Lycka till och ta hand om varandra. Som är typ en feelgood-komedi med en typ 13-årig tjej som är lite outsider i skolan. Som blir kompis med en gubbe som är kanske 70 år och gillar att samla på trädockor. Astråkig film. Handlar egentligen inte om någonting som jag tror någon ungdom kan relatera till, som typ håller på med Instagram-uppror och typ såhär Facebook-mobbing och vad fan allting de gör på internet. Och såhär, man, och kritiker bara, ah, det är helt okej, okay, typ. Och den blev nominerad till lite guldbaggar och så här.
Men det där
ungdomsfilm överlag finns ju knappt nu. Eller jag kan inte...
Ja, men jag tycker att det där är någonting som jag ser.
Det är ett stort problem.
Nej, men jag tycker att det är jävligt svenskt. Det där är så här, filmerna görs av vita människor. Mm. Eller det spelar fan ingen roll vilken jävla hudfärg de har. Filmerna görs av människor som inte kan sätta sig in i längre hur det är att vara...
Nej,
14, 15, 16, 17, 18. De kanske kom ihåg delvis hur de kände under sin tid.
Ja.
Som var ett jävla långt tag sedan.
Mm.
Och det är typ det som, vad heter han, Tarantino gör nu. Han gör filmer där han representerar andra minoriteter.
Ah, okej, okay. Du gillar inte Django Unchained då?
Det var en bra film.
Ja.
Men det var ju Max att det inte var gjord av en svart man.
Ja, men han är dock den mest wiggern.
Han försökte göra en Blaxploitation-film.
Ja,
han
försökte, visst, han försökte göra en ny boss.
Han försökte göra en ny boss-nigger.
Ja, en Shaft typ.
Nej, men det var ju typ som boss-nigger. Har du sett den?
Nej.
Det är också som Blaxploitation-rulle där det handlar om en svart snubbe som blir sheriff typ.
Ja, okej.
Jävligt bra.
Ja, ja.
Bra.
Vi snackade om Django Unchained, jag och min kompis Nicholas i en annan podcast. Han sa ju det att det är lite det våras för sheriffen typ, fast... Tarantino-tappning.
Mm. Men det är väl mycket så också i Sverige typ att det är väl mycket så att man ska symbolisera, att man gillar att ge sin bild av hur man tror det till exempel.
Ja, men det är liksom, jag tror att det, jag vet inte om det kanske är rätt att det är en klassisk svensk grej, men jag hörde bara någon förläggare i någon intervju, jag vet inte varför det här fastnat i huvudet på mig, men som sa det att folk gillar att skriva barnböcker. Det är många som har den idén att de ska skriva en barnbok, och sen så för att det blir alltid jävligt dåligt. För att det folk tänker är liksom, ja, men jag minns ju hur det var att vara barn.
Mm.
Men typ, nej, du minns inte. Oftast inte.
Jag tror att det är där det blir fel. När människor minns hur det är barn istället för att försöka känna hur det är att vara barn.
Ja.
Men det kanske är svårt att känna efter det hur det är att vara barn.
Ja, eller ung. Alltså, ja. Läste du den långa jävla texten som de skrev i Aftonbladet Kultur? Två tjejer om det här. Instagram-upploppet. Du kanske inte tänkt med eftersom du bor i Danmark.
Jag skiter i.
Ja, alltså. Men det var skitlångt. Det var typ något tjafs i Göteborg. Det blev typ upplopp på ett gymnasium för att några hade laddat upp bilder på Instagram som var typ så här, kallade tjejer horor. Och så blev alla skitförbannade på den personen. De visste inte riktigt vem det var. De trodde att den gick på typ plusgymnasiet, tror jag var. Det blev upplopp. Polisen kom dit. Ja, det var jättemycket stök. Jag tror inte det var någon som blev skadad direkt. Men sen så fortsatte de i Nordstan dagen efter och sådär. Men så var det två tjejer som skrev en jättelång text om hur deras generation känner sig som att de kommer flippa ur. Det var rubriken på texten. Det var två gymnasietjejer som fick skriva i Aftonbladet som skrev skitbra. De fick så mycket skit efter den texten. För att jag tror att många inte kunde så här relatera alls till den känslan. Det var mycket så här, klipper bara, skaffa ett jobb. De gick ju fri på gymnasiet. Men det var många som sa typ så. Och kunde inte riktigt alls relatera till det här. Det var verkligen den här hopplösa, ingen framtidsstämningen genom hela texten.
Men det ligger väl mycket i det. Alltså jag tror att, jag är 28. Hur gammal är du?
27.
27.
Ja.
Alltså, jag kommer väl ändå ihåg att det var väl ganska jobbigt för många.
Mm.
Även en själv liksom, att vara tonåring.
Jo.
Och jag tror det är fan ännu hårdare nu liksom, med tanke på att de är jävligt så här exponerade för för allt möjligt, samtidigt som att de är mer utsatta än vad ungdomar någonsin har varit, tror jag.
Alla medier, mig inkluderat kan man väl säga, rapporterar ju om att det är mycket svårare att få jobb, det är mycket svårare att få någonstans att bo, det är mycket svårare att typ få ett liv som ung nu än för typ 10 år sedan eller vad det nu kan ha varit. 20.
Men det är, alltså, ja, det är ett jävligt stort problem. Alltså, jag tror, det är
ju hela Europa också, så det är inte bara Sverige. Nej, det är en generationsklyfta utan tvekan alltså.
Alltså jag tycker typ så här, att det man ser, det är typ att när vi växte upp, då växte vi upp ganska nära folk som var lite äldre än oss.
Mm.
Jag lyssnade mycket på så här punk och sånt skit när jag var liten, för att vi fick ta våra polare stora bröder.
Ja. Ja, exakt. Det är så det funkar liksom. Man får av någon storebrorsa.
Alltså vad ungdomar växer upp till nu liksom. Folk som grindar på gatan liksom för att försörja sig för att de inte får ett jobb. Det är klart, det är de enda de har oss upp till. Och det kan jag gott förstå också. För att alla andra institutioner pissar ju på dem.
Mm. Ja, det är nog så det känns. Eller det är ju så det känns för skitmånga. Så att, ja. Men och därför tycker jag fortfarande att det behövs en svensk ungdomsfilm.
Men absolut, absolut.
Som på något sätt kan... För att det verkar som att när Sökarna kom så blev det ju en så här... I och för sig, det var en helt annan tid. Det fanns ju kanske inte lika många kanaler. Det fanns inte samma liksom... Alltså Sverige var så mycket mindre och mycket slutnare på ett sätt. Så att det, alltså, nu kanske det finns plats för i alla fall 3 debatter åt gången. Ja. Då fanns det verkligen bara för en. Och när Sökarna kom så var det bara, oh my god, är det här som händer? Vaknade plötsligt de äldre upp. Och var tvungen att ha något så här, jag vet inte om det var Sivert Öholm eller vem det nu kan ha varit som liksom, okej, okay, nu måste vi prata om det här. Nej, han var ju på 80-talet kanske.
Fuck Sivert Öholm på något sätt. Men, men jag tycker jag tycker man kan dra en liknelse. Det finns en rapper från New York som heter Black Poet.
Ja.
Som var med i ett band som heter Screwdriver.
Okay.
Och innan det så var han med i ett band som heter PhD. Och det var han Poet och DJ Hot Day.
Okay.
Och deras första video, som jag fan inte kommer ihåg vad den heter nu. Men det var ju den första amerikanska videon där de sprayade med stål.
Okay.
Och det är väl kanske lite grejen, samma som var grejen, den grejen med Sökarna. Det var den första filmen där kids sitter med stål liksom. Och de drar ladd på tv, att de är unga liksom. Att det inte ligger, att det inte är doomsday musik ovanför. Och Sivert Öholm som bara, till fan.
För att översätta slangen så skjut vapen och dra kox. Kokain. Public service där. Men jag tänker i och för sig Daniel Espinosa kanske kan göra nästa Sökarna. Han gjorde ju Snabba Cash.
Var inte han med i...
Eller är Snabba Cash 2000-talet Sökarna? I så fall blir jag deprimerad. Det kan ju inte vara så.
Fuck that shit. Nej, det är inte en chans. Jag tror att du vet, Snabba Cash.
Ja.
Den kommer aldrig ens komma i närheten av Sökarna.
Nej.
För den...
Har du läst eller sett?
Jag har gjort både och.
Ja, ja.
Boken var ju bättre än filmen, men
ja.
Det är ju fortfarande så här billig litteratur för människor som kanske inte vill lägga ner för allt för mycket tankekraft på vad de läser. Men det är inget fel med det. Jag ska inte döma dem.
Nej, men det är ju så här underhållande tag. Men det är lite så här deckar. Det är som läser Män som hatar kvinnor lite grann.
Den har jag inte bara läst.
Nej, men jag har inte heller läst det, men jag kan tänka mig hur den här... Inte 2000-talets Sökarna.
Nej.
Det kan vi i alla fall fastslå. Så det, vi letar fortfarande efter den. Men,
jag tycker folk får gärna komma med synpunkter.
Ja, exakt. Maila gärna mig. kristoffer.vita@svt.se. Om ni har tips på vem som borde göra nya Sökarna.
Ja, eller vad som är i alla fall 2000-talets svenska Sökarna.
Ja.
Det närmaste vi kan komma.
Precis. Eller typ en bok som borde bli gjord till film. Jag vet inte vad det nu kan vara. Någons berättelse, någons livsberättelse.
Alltså jag tror väl att där det händer mest saker just nu, det är väl ute i förorterna liksom.
Mm.
Så det är väl mest logiskt att det kommer därifrån kanske.
Ja, det är lustigt det där med, för det kommer jättemycket hiphop från förorterna. Mm. Som också blir till viss del uppmärksammat. Men det känns som att så här, de här Labyrinth, Kartellen, gäng som får hur många 100 000 views på YouTube som helst. Och så får de kanske någon artikel här och där. Medans kanske, ja.
Men det,
det här var ju för något år sedan. Det var till exempel den här snubben New Kid. Han fick ju skitmycket snack om sig själv i DN och sådär.
Jag tycker ännu en gång där man kan gå tillbaka till medias inkompetens. Alltså, för om du ser där, som du säger själv, alltså, gå ut i vilken förort som helst, gå ut i vilken svensk småstad som helst, sätt på Kartellen, sätt på Labyrint, kidsen blir galna. Alltså kidsen hoppar. Och medans kulturetablissemanget ännu en gång bara tittar bort. Nu kan jag gå tillbaka till Åsa Nisse.
Ja, men tillbaka till Åsa Nisse, verkligen.
Åsa Nisse, det finns ju typ 20 filmer. Och varje film har ju fått skitdåliga recensioner av kritikerna. Medan de har verkligen varit kassasuccéer. Vi pratade snabbt om, innan vi startade upp här, att Åsa Nisse har ju fått världens kortaste filmrecension.
Ja, just det, just det. Hur är den?
Ja, men vi ska börja med att fan...
Ja, vart den publicerad?
Vi ska börja med att outa det svinet alltså. Han heter Alf Montan och han skrev för Expressen på 50-talet.
Okej. Okay.
Och han recenserade filmen Åsa Nisse flyger i luften.
Okej.
Okay. Från 56 då.
Ja.
Och recensionen löd Far i frid.
Okej, okay. Det var hela recensionen. Men jag menar, okej, okay, jag tycker det är lite elakt att kalla dem för ett svin.
Det är va?
Bara för att han såg en Åsa Nisse film.
Ja.
Men alla andra har gjort det.
Ja.
Men jag har sågat en Svensson Svensson film. Det är också en väldigt folkligt nöje. Betyder att alltså,
jag tycker inte allting som är folkligt är väl inte bra. Det är det väl. Jag säger inte att jag tycker det är bra, men allt som är folkligt är väl bra på något sätt. Uppenbarligen om folk tycker om det så är det väl.
Men tycker du till exempel om Melodifestivalen?
Nej.
Nej, okej. Okay. Men det är ju väl jättefolkligt. Folk. Ja. Men ja. Tycker du det är bra då?
Om de har det trevligt. Ja. Om de låter sig påverkas av Melodifestivalen. Ja. Då är jag glad för det här skull. Det är inte min. Jag har lyssnat på Melodifestivalen.
Sure.
Jag hade hellre sett att Björn Ranelid vann en Loreen förra året. Ja. Det ska man också komma ihåg att det var den enda anledningen till att jag kollade på Melodifestivalen.
Att Björn Ranelid var med?
Word.
Ah, okej. Okay.
Men vad gör det liksom? De är glada, jag är glad för deras skull.
All right. Fair enough. Jag ska inte gå in i debatt med det här. Men, okay.
Men jag tycker man kan gå tillbaka till det här ännu en gång när vi pratar Melodifestivalen.
Uh-huh.
Och Åsa Nisse.
Uh-huh.
För som sagt, alltså filmerna sträckte sig sen från 49 till 69.
Uh-huh.
Så det var ju nästan en film per år.
Uh-huh.
Och jag tror att för många människor så var det väl kanske... Så var det väl därifrån de fick kulturell och musikalisk input.
Mm-hmm.
Man ska komma ihåg att i Åsa-Nisse-filmerna så är det alltid jävligt bra musik.
Mm-hmm.
Speciellt på 60-talet.
Okay.
Då är det mycket så här psykedelisk skit och mm-hmm. du vet, bara flippad musik, bra musik.
Mm.
Och det är alltid typ så här, det är alltid något så här, du vet, ett nummer så att säga med i filmerna liksom.
Mm-hmm.
Alltså till exempel Mona Westman som var väldigt populär på slutet av 60-talet. Hon har också varit med i Melodifestivalen. Jerry Williams har varit med och gjort musik i filmerna. Liksom Hep Stars har varit med.
Mm.
Och mycket andra väldigt duktiga kvinnliga artister. Också mycket så här svensk toppartister och slagerartister som jag tyvärr inte har koll på. Alltså jag kommer ju på mig själv varje gång jag kollar på Åsa Nisse att jag blir ju helt kär upp över öronen i någon jävla kvinna. För hon har alltid så jävla snygga kvinnor med i filmen Åsa Nisse. Och så lagom tills att filmerna börjar bli slut så kommer jag ju på mig själv att de här kvinnorna är säkert 90 år i dagens Sverige. Så att det är lite åldersskillnader.
Ja, alltid
fan,
ett problem när man kollar
på gamla
filmer.
Fan vad fina ni var.
Alltid ett problem med att kolla på gamla filmer när man blir förälskad. Eller det behöver inte vara ett problem i och för sig. Jag dömer ingen. Public service dömer ingen i den bemärkelsen.
Men, jag tycker att Åsa Nisse, för att gå tillbaka till det. Han är som Bamse för vuxna.
Mm.
Kolla på Sjökvistan. Alltså mannen som har, den gubbsjuka mannen som symboliserar kapitalisten som har affären.
Mm.
Han symboliserar verkligen allt man inte tycker om hos den delen av människor.
Ja, ja. Han är en klassisk skurkkaraktär väl i svensk så här gammal pilsnerfilm. Fabrikören och sådär är väl en klassiker också.
Men Sjökvisten är ju mer så att han drivs ju av han målas ju upp som den här typiska snåla smålänningen men som är jävligt så här korrekt. Så gör man inte. Har mycket åsikter om Åsa Nisse att så ska man inte göra, så ska man göra. Och vad Åsa Nisse och Klabbvarparen gör det är att de skrattar åt honom. Elegant.
Tack. Fan, jag tycker att det är bra att ställa och sätta punkt. Grymt att du kom hit.
Och, tack för att du kom. Och
snackade om... jag vet inte vad det här blev för samtal. Det blev ett generationsklyfta och anarkism, typ.
Hell yeah. Om ni inte har något bättre för er, följ mig på Twitter. Alfons187. Eller läs våran blogg, brytburkan.se. Brapp!
Ses. Ciao.